Välkommen till poddversionen av den här föreläsningen.
I den här videoföreläsningen tänkte jag göra en kort introduktion till evolution. Nu är det ju så att biologi är ett förkunskapskrav till den här kursen, men jag tänkte ändå att det kan vara bra för vissa av er att fräscha upp det ni kan om evolutionsläran. Och jag försöker även koppla det till hur man ställer evolutionära frågor på den här kursen. Någonting jag tycker är viktigt när man studerar djurs beteende är att man har ett evolutionärt tänk. Och vad menar jag med det? Jo, att man har ett evolutionärt perspektiv och försöker tänka på ett evolutionärt sätt om de fenomen man observerar. Det är så att evolutionsläran hjälper oss att förstå biologiska processer, och det ger oss testbara prediktioner också om hur saker och ting kommer att förhålla sig när vi går ut och tittar i naturen, och till exempel då på djurs beteende. Jag tänkte börja med att berätta en historia från när jag var ny student och besökte Locus Medicus i Lund, där medicinarna håller till, och gick på ett föredrag där. Och där var det en läkare som berättade att när han läste medicin på 60-talet så blev han instruerad av sina lärare att inte studera infektionsmedicin, för att nu fanns ju antibiotika och infektionsmedicinen skulle försvinna som disciplin, för vi skulle utrota alla sjukdomar, menar de då. I samma tid fanns den här mannen, Sir Frank McFarlane Burnett, som fick Nobelpris i medicin, som då hävdade: "One can think of the middle of the 20th century as the end of one of the most important social revolutions in history, the virtual elimination of the infectious diseases as a significant factor in social life." Det han menar alltså att vid mitten av 1900-talet så hade man i princip utrotat infektionssjukdomar, och att man helt enkelt kunde gå vidare. Jag som biolog tycker ju det här är helt fantastiskt att man 100 år efter Darwin fortfarande inom medicinskolan inte hade förstått huvudpoängen med Darwins lära om evolutionen. Det vill säga att organismer evolverar hela tiden. Det är ingenting vi kan komma undan. Och därför kommer sjukdomarna också evolvera. Charles Darwin publicerade i sin bok The Origin of Species by Means of Natural Selection 1859. Och nu var det alltså så att 100 år senare så hade medicinarna fortfarande inte fattat poängen med den här boken. Nämligen att arter evolverar hela tiden. Och det här är trots allt att man visste att det bara tog mellan 5 och 7 år för myggor att utveckla DDT-resistens. Och man visste att det fanns resistenta bakterier. Evolution som sådant var ett koncept som var känt innan Darwin. Men det Darwin var först med, det var 2 saker. Det första att han visade på att naturlig selektion är mekanismen som leder till evolution. Och det andra var att han visade hur alla organismer hade ett gemensamt ursprung. Och det är ju då en konsekvens av evolutionen. Syftet med den här föreläsningen är främst att visa hur ett evolutionärt tänk är viktigt för biologer, till exempel etologer. Och att missuppfattningar är ganska vanligt även bland biologer. Och på den här kursen så önskar jag att ni som studenter tränar upp ett sånt här evolutionärt synsätt. Så jag ska ta upp 2 vanliga missuppfattningar, och jag ska ta upp fördelar med det här evolutionära tänket. För att återgå då till evolutionsläran. Det Darwin menade med evolution genom naturlig selektion är egentligen ett ganska enkelt argument som bygger på ett antal premisser. Nämligen för det första att individer varierar i egenskaper, till exempel beteenden. För det andra att den här variationen, i alla fall till viss del, är ärftlig. Det vill säga att den fortplantar sig till nästa generation. För det tredje att avkommor produceras i överskott hos organismer. Och för det fjärde att vissa av de här avkommorna klarar sig bättre, och det är inte slumpmässigt vilka av dem som klarar sig bättre. Gäller de här 4 premisserna så kommer evolution genom naturligt urval att ske med matematisk precision. Och vi kan säga att även på andra planeter kommer det här hända om de här 4 premisserna gäller. Hur kom då Darwin fram till det här med naturlig selektion? Jo, han tittade på artificiell selektion, det vill säga evolution genom avel. Han insåg att evolutionen är all förändring i genpool över tid. Det vill säga den förändring som sker i egenskaper hos en organism över tid. Och här inbegrips naturligtvis avel. Och det som ni kan se här är ju att med avel kan man få väldigt extrema effekter på ganska kort tid. Ett annat exempel är guldfiskar här. Där man på kort tid kan avla fram väldigt extrema former. Och det här övertygade Darwin om att han hade rätt i princip. Att samma mekanism kan ske i naturen, även om det naturligtvis är andra egenskaper som kanske premieras i naturen. Men det var några beståndsdelar som fattades för att darwinismen skulle verkligen slå igenom vetenskapligt. För det första naturligtvis evolution genom naturligt urval och gemensamt ursprung som Darwin lanserade. Men det var egentligen först när Gregor Mendels lära om genetiken återupptäcktes på 1900-talet som evolutionen verkligen blev populär. Mendel visade att arvet sker diskret i diskreta enheter, gener. och att det finns en slumpmässighet. Och att föräldrarna inte nödvändigtvis ger upphov till barn som är ett medelvärde av föräldrarna, utan att avkomman kan avvika från båda föräldrarna. Dessutom så var det så att inom geologin så insåg man att jorden är väldigt, väldigt gammal. Jorden har funnits länge och detta var ett krav för att Darwins teori skulle fungera. Det krävdes enorma tidsrymder, miljoner år, för att naturlig selektion skulle kunna vara en rimlig förklaring till alla de olika former som finns på jorden. I början av 1900-talet så bakade man ihop genetiken från Mendel och evolutionsläran från Darwin i något som kallas för den nya syntesen. Och det var egentligen nu som evolutionsläran blev den största och viktigaste teorin inom biologin. En av de viktiga förgrundsgestalterna i den här nya syntesen var Theodosius Dobzhansky, som då yttrade "Nothing in biology makes sense except in the light of evolution." Så här, ingenting i biologin är begripligt utom i ljuset av evolutionen. Det går alldeles utmärkt bra att studera fysiologi eller husdjurens beteende utan att tänka evolutionärt. Men för alla de stora, intressanta frågorna så behövs evolutionsperspektivet. Och det var det här man insåg då. Jag tänkte nu ta upp två ganska vanliga missuppfattningar om evolutionsläran. Den första är att evolutionen var någonting som ägde rum förr. De flesta accepterar att evolutionen har gett upphov till de olika arter som vi ser idag, och att vid något tillfälle långt, långt tillbaka i tiden så har arter som nu är olika haft en gemensam anfader. Bland ekologer till exempel så är det ju naturligt så att man ser på de olika arterna, man förstår att de har ett gemensamt ursprung men att de nu skiljer sig åt. Däremot så är det kanske inte så självklart att man tänker på att arterna även nu evolverar och att de inte är de samma från år till år. Visserligen finns det ju klassiska exempel, som till exempel då hur mygg utvecklade DDT-resistens på några få år. Man kan till exempel ta den enorma skillnaden i broilerhöns mellan 1950 och nu, tack vare artificiell selektion. Men ofta så har man tänkt på att arter ute i naturen är ganska konstanta, speciellt större arter som däggdjur och fåglar, att de inte förändras speciellt mycket. För att visa hur fel man kan hamna om man tänker så tänkte jag ta ett exempel som är agapaddan. Agapaddan är en art som hör hemma i Syd- och Mellanamerika, i det här området, och som via Hawaii importerades till Australien på 1930-talet. Syftet med det här var biokontroll. Man tänkte att paddan skulle äta insekter som gav sig på sockerrörsodlingarna. Så man hade alltså först tagit dit en främmande art sockerrör. Sen hade man fått problem med en annan främmande art, baggarna som åt på sockerrören. Och för att lösa detta tog man dit en tredje främmande art, nämligen agapaddan. Nu visade det sig att agapaddan fick helt andra effekter än vad man hade tänkt. Det blev mer eller mindre en ekologisk katastrof. Paddorna attackerade inhemsk fauna, inhemska insekter och smådjur. Dessutom hade de en oerhörd fortplantningsförmåga. Dessutom är det så att skinnet på de här paddorna är starkt giftigt. Och rovdjuren då, som försökte äta de här, hade ingen motståndskraft mot det här giftet och dog. Här ser vi utbredningen från 30-talet och framåt. De här paddorna spred sig ganska långsamt till en början, trots att de var flera miljoner paddor. Men spridningstakten började öka. Och som vi ser här så har spridningstakten ökat och ökat och ökat fram till 2006, som är den sista mätningen som har gjorts i den här studien. Hur ska man då förklara att takten på spridningen ökar? Om vi anlägger ett evolutionärt tänk nu, så kan man ju tänka så här, att de paddorna som rör sig över störst områden, de som är bäst på att röra sig, de kommer ju befinna sig längst ifrån introduktionsplatsen. Och de kommer också para sig med andra paddor som också är långt ifrån introduktionsplatsen. Och över tid kommer man ju då kanske kunna se att de paddorna som är längst fram vid den här invasionsfronten är de snabbaste paddorna av de som finns. Att alltså selektera för snabbare individer framme vid invasionsfronten. Och det här har man nu testat i en studie som visar dels att hastigheten med vilken invasionen sker ökar dramatiskt över tid. Och man har också sett att de som först kommer till en ny plats har längre ben än de som anländer lite senare. Det vill säga, när en ny plats koloniseras så är det de snabbaste individerna som har tagit sig dit. De parar sig med varandra och ger upphov till nya snabba individer som fortsätter sprida sig. Sen så småningom kommer de andra paddorna i fatt. Men just i invasionsfronten så sker det alltså en selektion för bättre och bättre spridning och bättre förmåga att invadera miljön. Det här visar alltså att även ett relativt stort djur med ett relativt lång generationstid kan evolvera på en tidsskala där vi kan observera det. Men man har också noterat andra intressanta evolutionära förändringar. Till exempel är det så hos kråkor och falkar att de har lärt sig undvika giftkörtlarna. De äter paddan så att säga inifrån och ut och undviker skinnet. Här är det frågan om det har skett en biologisk evolution eller om det är så att det har skett en kulturell evolution. Det vill säga att de har lärt varandra eller lärt sig av sina misstag att äta paddorna på rätt sätt. Köttätande myror har faktiskt utvecklat en immunitet mot giftet hos paddorna. Och hos ormar har det hänt något intressant. Normalt sett så är ju ormar gynnade av att ha stora munnar. De kan svälja stora byten. Problemet med att svälja en stor padda är att den innehåller mer gift och är mer benägen att döda ormen. Därför har det skett en selektion för mindre och mindre munnar. De ormarna som har haft lite mindre munnar har haft en fördel för de har bara ätit små paddor och de små paddorna är inte lika giftiga. Så därför har det skett en evolution mot mindre munnar hos de inhemska ormarna. Så här ser vi alltså att det sker snabba effekter på tidsskalan tiotals år. Och det är viktigt att ta med evolution i beräkningen för att förstå såna här ekologiska samband. Den andra missuppfattningen jag tänkte ta upp är att evolutionen främst handlar om överlevnad. En kollega till Darwin, Spencer, uttryckte det som survival of the fittest, alltså den bäst anpassade överlever. Och det här översätts ibland felaktigt till den starkes överlevnad. Det handlar ju inte alls om att vara stark, det kan ju vara så att man är snabb eller liten eller bra på att hålla värmen. Men det är ändå lite missvisande det här survival of the fittest, för att det är faktiskt inte överlevnad som är det centrala i evolutionen, utan det är alltid fortplantningsförmågan. Att överleva är bara en sak ett djur ska klara av för att ta sig fram till den punkten där den får egen avkomma. Och det viktigaste är alltså fortplantning, så det borde egentligen heta reproduction of the fittest. Och jag ska ge ett exempel på hur tanken kan ledas fel om man inte inser det, att det är framförallt reproduktionen som är det viktiga i evolutionen. Det exemplet jag tänkte ta upp är hudfärg. Det finns en enorm variation i hudfärg hos människor. Och frågan är ju, är det här en evolutionär anpassning? Darwin själv trodde att hudfärg berodde på sexuell selektion, det vill säga att människor i olika kulturer föredrar partners av en viss hudfärg och det är därför det har evolverat. Men kan det vara så att det finns en förklaring inom naturlig selektion? Det här är ett bra exempel på hur tanken kan ledas fel om man tänker överlevnad istället för reproduktion. Om man tittar på en världskarta över ursprungsbefolkningar och deras hudfärg så ser man att det är en väldigt bra samsvar mellan mängden pigment och mängden UV-strålning som finns på samma plats. Det finns alltså en stark korrelation mellan mörkhyade i områden där det är hög UV-strålning. Varför har man då mörk hy i områden med starkt UV? Ja, den traditionella adaptiva förklaringen var att hudcancer är svaret. Hudcancer minskar överlevnaden. Och är man ljushylt är man mer benägen att få hudcancer i miljöer med hög UV-strålning, det vet vi. Ja, hudcancer minskar överlevnaden, men minskar hudcancer reproduktionen? Hudcancer får man på grund av att man har ackumulerat mutationer i huden på grund av UV-strålning. Men ofta så dör man av detta ganska sent i livet, oftast efter man har fått barn. Så det här selektionstrycket kanske inte är så starkt ändå. Har man redan hunnit få barn så har man ju redan en biologisk fitness, man har redan avkommor i nästa generation. Om man sedan dör senare, om förutsatt att de här barnen kan klara sig, så kommer det vara ett svagt selektionstryck på att få bort den här cancern. Det är ju möjligt att det finns en annan förklaring. Någonting som mer direkt påverkar fortplantningen, någonting som har en mer akut effekt. Och det här har man faktiskt hittat. Det är nämligen så att UVA-strålning bryter ner folsyra eller vitamin B9. Om man exponeras för UVA-strålning så förstörs den här folsyran. Och man får då folsyrabrist om man inte har mörk hud. Och vad får då det här för effekter? Jo, under graviditeten så kan folsyrabrist leda till neuralrörsdefekter. Den mörka hudfärgen skyddar folsyran och skyddar mot sådana här svåra missbildningar som till exempel ryggmärgsbråck eller anencefali, det vill säga att barnet föds helt utan hjärna. Så det finns alltså en stark fördel med att ha mörk hudfärg i områden med starkt UV-ljus för att det skyddar fostret mot folsyrabrist. Men det här förklarar inte varför vi som bor i områden med svagt UV har ljus hy. En förklaring skulle kunna vara som hos grottdjur, att har man inget behov av pigmentet så sparar kroppen in på det. Så att man helt enkelt tappar det eftersom det inte behövs. Alternativt så skulle det kunna finnas någon fördel med att ha blekt skinn om man bor på till exempel högre breddgrader där det är låg UV-strålning. Och det här har man också hittat. Det är nämligen så att UVB-strålning krävs för att kroppen ska kunna tillverka vitamin D3. D-vitamin är viktigt för att öka kalciumupptaget som är nödvändigt för skelettets utveckling. Men det är även viktigt för immunförsvar och så vidare. Och har man brist på UVB så får man brist på D-vitamin. Och vad leder då det till? Jo, brist på D-vitamin leder till någonting hos barn som kallas för engelska sjukan, eller rakit. Det här upptäckte man bland annat under den industriella revolutionen i England, där barnen inte fick tillräckligt med solljus och de fick då svåra missbildningar. Ännu värre är det då för unga mödrar, för att rakiten kan leda till att bäckenet ändrar form och att det är svårt eller omöjligt att föda barn. Och det här blir naturligtvis ett väldigt starkt selektionstryck, för innan den moderna medicinen ledde det till att både modern och fostret dog. En forskare som heter Jablonski har alltså utvecklat en hypotes som är att hudfärgen är en anpassning, en balans mellan de positiva och destruktiva krafterna i UV-ljus, det vill säga en balans mellan problemet med folsyrabrist och problemet med D-vitaminbrist. Och allt eftersom människan har migrerat från Afrika till andra kontinenter så har en anpassning skett till de olika områden där man har bosatt sig, och en förändring av hudfärgen har ägt rum. Och ett ytterligare argument för att det här stämmer är att mörk hudfärg och ljus hudfärg har utvecklats flera gånger oberoende av varandra. Till exempel i södra Indien, i Australien, Polynesien och så vidare. Enligt den här hypotesen finns det alltså starka selektionstryck som direkt påverkar reproduktionsframgången. För lite pigment, då riskerar man folatbrist. För mycket pigment, då riskerar man D-vitaminbrist. Man ska alltså ha en lagom pigmenterad hudfärg anpassad till den miljön man lever. Det viktiga med den här hypotesen är att det är en fokus på effekterna på reproduktionen. Det är svagare selektionstryck på sånt som händer sent i livet, som till exempel hudcancer. Men sånt som drabbar ungar eller mödrar har ett väldigt starkt selektionstryck. Och då, för att återgå till den här medicinprofessorn i Lund, hans lärare hade ju uppenbarligen fel. Vi vet ju idag att bakterieresistens är någonting som är ett stort problem. Resistens utvecklas snabbare än vad antibiotikaforskningen kan hänga med. Och vi börjar nu äntligen se ett evolutionärt synsätt inom medicin. Evolutionär medicin, eller Darwinian medicine, är ett stort forskningsfält just nu. Men medicinarna har fortfarande lång väg kvar. Till exempel feber, diarré, är det adaptationer som har utvecklats för att hjälpa oss människor? Eller är det en adaptation hos parasiten som skadar oss människor? Är det symptom eller är det anpassningar? Det finns alltså ett behov av att man har ett evolutionärt tänk inom olika vetenskapsdiscipliner. Inte bara zoologi, utan även jordbruk, etologi och inte minst medicin. Att förstå de evolutionära processerna är livsnödvändigt. Och det finns ju naturligtvis många tillämpningar för evolution inom biologin. Så för att sammanfatta, evolutionen kan förklara biologiska processer, och biologiska processer kräver evolutionära förklaringar för att bli begripliga. Evolutionen var inte någonting som ägde rum förr eller som kräver enorma tidsrymder för att vara relevant, utan kan ske på kort tid. Inte minst när vi har starka selektionstryck som avel hos djur eller nya miljöer. Evolutionen handlar inte främst om överlevnad, utan man ska tänka anpassningar till en ökad fortplantningsframgång där överlevnaden är en komponent, men inte den enda. Evolutionärt tänk är nödvändigt i all biologi. Teorin är bra eftersom den är användbar och den ger oss testbara prediktioner, som till exempel hos de här agapaddorna. Inom etologin så har vi Tinbergens två ultimata frågor, nämligen den om fylogeni och den om anpassningar eller funktion. De här kan hjälpa oss att förstå hur ett beteende har evolverat och varför det har evolverat. Och därför så är evolutionsläran central även inom etologisk forskning.